och välkommen till Vilket hästjobb, den annorlunda hästpodden. Vi som gör den är Anna Engström.
Och Malin Hellstedt.
Hej Malin.
Hej Anna. Du är... Vad konstigt det är att inte se dig Anna.
Ja, det här blir ett lite annorlunda program. Du sitter ju faktiskt inte med i studion.
Nej, jag sitter hemma vid köksbordet och känner mig dum.
Mm. Du har ju liksom varit ute och rest. Du får berätta lite.
Ja, jag har ju varit på semester i Venedig i norra Italien. Jag och min sambo var där på karnevalen. Och under den veckan vi var där så utbröt coronaviruset i norra Italien där vi befann oss. Mm. Och det blev liksom lätt hysteri där. När vi skulle åka hem, ska vi se hur det var. Vi kom på måndagen och på fredagen då hade de 2 stycken konstaterade coronafall tror jag i Italien. Och på söndagen så hade det eskalerat till nästan 200 och typ 2 eller 3 döda. Så att det blev liksom så här panikartat. Liksom. De ställde in de 2 sista dagarna av karnevalen och det var poliser överallt med munskydd. Och det var turister överallt med munskydd och det blev liksom lätt kaosartat.
Mm.
Och då började vi ringa hem till Sverige för att försöka liksom ta reda på om vi skulle vidta några åtgärder. För vi skulle resa hem sen på måndagen. Och då ville vi liksom veta om vi kanske borde liksom göra någonting. För att det är upp till 2 veckors inkubationstid. Så att vi visste ju inte om vi eventuellt skulle kunna ha någon smitta med oss hem.
Mm.
Men det var helt omöjligt att få någon hjälp från svenska myndigheter.
Jag förstod det på dig.
Ja, precis. Jag la ju upp ett Facebook-inlägg om det här. För att det enda vi fick, den enda hjälpen vi fick, det var att vi får kontakta sjukvårdsupplysningen. Och det tycker inte jag känns där kanske jätteseriöst när man sitter i utlandet. Att man ska behöva sitta i telefonkö till sjukvårdsupplysningen för att få veta om man kan komma hem eller inte.
Mm.
Jag kan ju tycka att det hade varit kanske en idé att åtminstone då ha en egen speciallinje på sjukvårdsupplysningen för just det här.
Mm.
Men det hade de inte, utan vi fick sitta i den här telefonkön och till slut kom vi fram och de var inte alls hjälpsamma och visste inte alls liksom någonting om det här. Så det slutade med att de la på i örat på oss.
Va?
Ja, fast det var min sambo som pratade med dem och han var inte otrevlig alls, utan han försökte bara få någon information om behöver vi göra någonting. Och det enda de sa var att vi kan inte hjälpa er. Vi kan bara hjälpa er om ni är sjuka. Hur ni ska ta er hem är ert problem.
Okej.
Okay. Det visste ju vi också att det var vårt problem.
Ja, ja.
Men vi tyckte ju kanske att ska vi göra något när vi kommer till Arlanda? Ska vi åka någonstans och ta något prov eller vad som helst?
Mm.
Men ingen som helst hjälp. Och sen när vi kom till Arlanda, så vi åkte ju hem som liksom planerat. Och när vi kom till Arlanda så var det inga som helst åtgärder vidtagna där.
Alltså
när vi kom till Italien, då hade all personal skyddsutrustning och stod med munskydd och screenade folk. Och ändå fick de ju liksom in den här smittan.
Men det gjorde de inte i det här liksom?
Nej, det var ju ingen alls. Så det var liksom ingen som helst reaktion. Och vi fortsatte att försöka ha kontakt med sjukvårdsupplysningen som fortsatte säga att nej, men det är bara att gå och jobba. Om ni får några symptom kan ni ju höra av er. Men sen hade jag hört från andra, bland annat en bekant som är läkare, att det kan ju vara bra om ni har möjlighet att vara hemma i 2 veckor.
Mm. Ja, för de flesta företag, både det företag jag jobbar åt och det företag vi sitter på poddar, har ju liksom skickat ut lite restriktioner till om man har varit på sådana här ställen, att man ska stanna hemma. Vilket
men
jag tycker
det
här
har ju kommit efter att vi kom hem.
Ja.
Det har ju, dagarna efter att vi kom hem så eskalerade det ju ännu mer i Italien och de stängde semesterorter och sådär. Så nu har ju många svenska företag börjat ta det här på stort allvar och som sagt har 2 veckors karantän för medarbetare som har varit utomlands. Och jag tycker att det är jättebra, även om det kanske är en smula hysteriskt. Och även om just coronaviruset inte är så farligt som vissa tror, så är det ju ett utmärkt tillfälle att träna Sverige i beredskap för en sån här pandemi.
Gud, ja, absolut.
Det lär inte vara sista gången det sker. Och jag tycker att det är ganska skrämmande som Sverige behandlar det. Så därför, men som sagt, vårt poddföretag har ju den här restriktionen då. Så nu sitter jag på länk.
Så det är därför du är hemma.
Ja, vi kör Skype. Och alla som har lyssnat på våran podd nu ett längre tag vet ju hur ofantligt teknisk jag är.
Ja, det kan vara så att du kanske trillar bort någon gång då, men då plockar vi upp dig igen.
Det kan hända. Jag har i alla fall lyckats ladda ner appen tydligen.
Ja, jag tänkte det här kommer aldrig gå, men det gjorde det. Du förvånar, måste jag säga.
Ja.
På ett bra sätt.
Nej, men jag håller mig hemma en vecka till. Men du mår bra, va?
Jag mår bra. Och min nya miniatyr mår bra.
Ja! Ragge!
Nej, inte Ragge. Pisen.
Pisen. Ja,
okay. Pisen.
Vi kom överens om Ragge.
Ja. Aj, men han ser ut som en pisen, alltså, det gör han.
Ja.
Alltså, han är så sjukt modig.
Jaha.
Ja, det är ingen fegis.
Modig?
Ja, han är modig. Jag tycker han är modig eftersom att han bara är lite över ett halvår. Han gör alltså allt man ber honom om. Man går in i spolspiltan och han går bredvid och du vet, det är att lyfta på benen och borstas och sådär. Så jag tycker han är otroligt duktig för att vara så liten och ohanterad. Och han är en riktig tuffing.
När kom han hem till dig?
I lördags hämtade vi hem honom. Lördags förmiddag.
Lända måndag. Så du har haft honom i 3 dagar hemma?
Mm. Ja, han går med Winnie, gör han. Winnie är ju mer kär än någonsin.
Mm. Vad gulligt.
Mm. Ja. Det är liksom hans bebis. Jag provade faktiskt att släppa in en av de andra minisarna in. Och vi får nog vänta lite med det. Det vart lite osämja. Det är Winnies bebis. Och de var liksom arga på varandra.
Ja,
om, ja, om den här, så att vi får
om den lilla.
Mm. Så jag tror att vi får vänta lite igen.
Ja.
Faktiskt.
Ja, men han sköter sig strålande med andra ord.
Nej, men han är så duktig. Jag ser redan väldigt stor potential på honom.
Hur gammal är han nu?
På månaden är 8 månader.
Okej.
Okay. Mm. Så han födde i juli förra året.
Ja, jag måste komma och hälsa på.
Ja, jag har redan, det är liksom min DM är liksom kö. Man får liksom ha kösystem nu, för det är så många som vill komma och hälsa på den
här
lilla.
Ja, men ni får ha sån här, vad heter det? Baby shower, heter det inte det?
Ja,
eller?
Jo.
Baby shower är ju när man väntar på barnet.
Ja, vi skulle haft det innan.
Ja, men man kan väl ha en lite efterskott då.
Ja, man kan baby shower efteråt.
Och titta på barnet och peta på barnet. Vad tycker sheriffen då?
Men alltså, han trodde typ inte att man kunde bli så liten. Han bara tittade in i den där boxen och så stod han och tittade en stund och så låg han lite och sa han, men det där är ju en kiwi.
En kiwifrukt.
Ja. Han tyckte han var lika fluffig som en kiwi och lika liten.
Utan som en kiwifrukt.
Så nu, han heter Pysen och Kiwi ibland, så att, ja, det är härligt.
Men det är lite som Plupp.
Ja. Där.
Ja, det var ju så Plupp fick sitt namn också. Mm. Han ser ut som figuren Plupp.
Det gör han verkligen.
Vad säger Rogge då?
Rogge har varit väldigt bestört av att det var en häst som var väldigt nära liksom näsan ner till honom. Han var väldigt fundersam. Sådär. Han är fortfarande snäll, men han är lite sådär, han vill inte riktigt gå fram och hälsa.
Mm. Han kanske inser också att det är en konkurrent.
Det gör han nog.
Men Rogge ser ju faktiskt också lite grann ut som en kiwi.
Ja, det gör han faktiskt.
Han är faktiskt mera till och med kiwiformad.
Ja. Ja, det ska ju inte vara sådana.
Ingen hals.
Ingen näsa.
Nej, exakt. Nej, om man sätter 4 pinnar i en kiwi så har vi Rogge.
Ja, men det är jag säger inte emot alltså. Men det var förvånande att Winnie ändå gillade eller tyckte om honom så mycket som han gjorde. Han tyckte också att det var väldigt härligt att få in någon som var lite kortare än vad han var, för då kunde han lägga hakan på rumpan på han. Så han står och vilar liksom.
Men du får väl lägga upp en bild på vår Facebook-sida på Winnie och Pysen.
Absolut, det ska jag göra.
Hur hög är Pysen nu?
Han mättes till 60 cm, så han har ju vuxit typ på en månad så här 10-12 centimeter. Så när jag kommer hämta honom, jag bara, men vad stor han är. Så han har vuxit mycket.
Men tänk om en stor häst skulle växa så mycket.
Mm.
Det gör de väl inte?
Nej, inte så mycket på, eller ja, det är, jag vet inte riktigt hur man mäter det som föl, men jag tror ju inte att de växer så mycket. Men han hade vuxit jättemycket. Han har ju skjutit i höjden i bak, något fantastiskt. Så han är som en liten skidbacke över ryggen.
Ja. Jag är lite sugen på att skaffa en liten fru silver.
Asså?
Ja.
Du vet att du vet vad en fru och herr silver kan bli sen. Jag bara så att du
inte vill ha. Ja, det är klart att jag vet det. Jag kanske inte vill ha en riktigt samma mentalitet som silver.
Nej.
Jag kanske vill ha en som kompletterar honom på ett trevligt sätt.
Ja.
Men alltså, ja, det är klart att jag vet att det blir en mini-silver då.
Jag tänkte
bara, det vore ju fantastiskt gulligt.
Ja. Jag tänkte varna innan bara, ifall du inte visste det.
Ja. Ja, jo. Du menar med tanke på att jag har för många hästar alltid just där.
Ja, jag menar det.
De är ju så små, det räknas ju liksom knappt.
Nej, jag vet. Däremot så går ju Pysen går ju i våran största fölbox liksom, där vårat fölstå gick. Så han gör galoppombyten i den.
Han har ju fått en balsal.
Ja, men alltså jag la ju upp en liten snutt på mina sociala medier, och då gjorde han ju nästan galoppombyten i den här stora boxen.
Men hör du, ni som sitter där.
Ja, jag har just nu.
Hon har en gäst med oss.
En fantastisk kvinna som heter Tina Röd. Välkommen!
Ja, tack, välkommen! Tack.
Välkommen hit!
Tack!
Hur känns det?
Det känns jättebra att vara här.
Ja, kul.
Ja, Tina och jag känner ju varandra sedan tidigare.
Ja, jag hörde det. Ja.
Tina är min agent.
Jajamän.
Du kan väl berätta lite vad du gör och vem du är.
Jag har en agentur för djurskådespelare, kan man väl nästan kalla det.
Kan man väl kanske kalla det? Det är väl exakt vad det är.
Ja.
Djurmodeller, det är väl inte bara skådisar. De gör väl även stillbildsfotograferingar och sådär.
Ja, det är, kan man säga, både från enklare statistjobb till väldigt avancerade skådespelarjobb. Och den heter Dog Model, men det beror på att när jag började 2004 så var det mest hundar. Sen har jag jobbat med allt ifrån humlor och fjärilar till kameler i princip. Och
fjärilar och humlor? Det kommer frågor på det. Fortsätt.
Man kan säga, för att göra en lång historia kort, att jag jobbade som art director och projektledare i reklambranschen i 25 år. Och sedan gjorde jag ett litet karriärbyte genom IT-bubblan. Och jag har alltid varit intresserad av djur och haft allt ifrån marsvin och hästar och hundar och katter och papegojor. Och hittade ett perfekt sätt att kombinera min bakgrund i reklambranschen då med mitt intresse för djur.
Men jag antar att du hade kanske hundar själv i det här tillfället, eller?
Oh ja.
Ja, men som du började med då?
Ja, egentligen började jag inte med mina hundar, utan oftast är det ju så att kunder, produktionsbolag eller reklambyråer kontaktar ju mig när de letar efter djur till olika reklamfilmer, spelfilmer eller tv-serier.
Men hur började det så?
Ja, det började väl att det var mina vänner i reklambranschen som kontaktade mig.
Mm, och frågade om du kände några djur?
Ja, då var det ju ofta så. Jag har ju inte haft, på den tiden, då var det nästan mest Golden Retrievers och Jack Russells man ville ha. Till allt i princip. Det var nästan lite tråkigt i längden.
Tråkigt.
Det tog ett tag innan mina hundar, som då är Australian Shepherd, de kunde jag smyga in när de behövde blandraser, för att då var rasen ganska okänd och de hade ju lite spräckliga pälsar och kunde då passera som blandras helt enkelt.
När liksom kickade du igång själva agenturen? För jag antar att du började lite mer.
Egentligen började i 2004, men då jobbade jag kanske halvtid i mitt gamla yrke som frilans och sen halvtid med det här.
Hur länge har du jobbat heltid som djuragent?
Det är väl de sista 2-3 åren som det har blivit mer heltid då.
Jag har ju aldrig hört om just det här yrket förrän när jag liksom varit bekant av det via dig, Malin.
Nej.
Jag har ju bara, jag jobbar på ett företag som redan har en reklambyrå och de jobbar ihop med, så att det finns ju egentligen ingen mellanhand. Men om jag förstår dig rätt, Tina, så är du liksom mellanhanden mellan företaget och den personen som vill ha in sitt djur i reklamfilm.
Ja, men det kan man säga. Och oftast kan man säga, det jag gör är dels att jag har ett kontaktnät med väldigt duktiga djur och djurägare, för det krävs ju att det både är duktiga djur och sen att själva ägaren klarar av en inspelning också, för det kan ju finnas fall där djuren är jätteduktiga men ägaren liksom inte trivs i filmmiljön helt enkelt.
Jag tänker mig att det är vanligare att det är problem med ägarna än med djuret.
Ja, det kan man då lugnt säga.
Det håller jag nog också med om faktiskt.
Man måste vara både bra på att hitta bra djur och bra ägare. Och någonstans ibland har det ju blivit problem just för att de inte klarar av inspelning. Det är mycket väntan, du ska liksom kunna koppla av när du inte jobbar, scener kastas om och man får liksom inte vara totalt kontrollfreak som går bananas när någonting går fel, för då passar man liksom inte i den branschen.
Både jag och Anna som jobbar ganska mycket med det här vet ju också att hästarna är faktiskt, och andra djur också då, de är ju faktiskt tämligen anpassningsbara. Om jag som handler bara håller mig lugn och trygg.
Absolut. Det gäller verkligen att hitta rätt, både djur och människa, för rätt jobb. Är det ett reklamjobb som bara är typ en dag långt, då kan kanske även en människa som man inte sätter i en lång film passa då.
Men ja, just det, för det måste ju vara stor skillnad att jobba med liksom kortare jobb och längre jobb.
Ja, det krävs ju liksom att man är flexibel och faktiskt cool och kan liksom, ja, tycka att det är kul framförallt. Tycker man inte att det är roligt så kan det ju vara en hemsk upplevelse.
Och är det du som åker ut och liksom scoutar och letar reda på de här djuren och personerna?
Jag har ett brett kontaktnät när det gäller hundar och jag har ett hyfsat kontaktnät också när det gäller hästar. Och det är liksom folk som känner folk, och antingen så har jag ju dem redan i min register, och ibland går jag faktiskt ut och använder mig av Facebook, och då är det liksom mina vänners vänner som rekommenderar, och då har jag ändå någon slags rekommendation på att människan också funkar för det mesta.
Jag såg ju när du sökte efter en inriden ko häromdagen. Och då tipsade jag om våran poddgäst, Jonna. Fick du tag i henne?
Jajamän, och jag tackar särskilt för det. Det är ju inte så jättegott om inridna kor.
Eller hur? Och vi hade ju precis haft det här avsnittet med henne. Så det är jätteroligt att jag kunde hjälpa till där.
Jag letar, kan man säga, ständigt folk. Man har liksom öron och ögon öppna. Ibland skickar ju folk in spontananmälningar också.
Men det måste vara hur mycket som helst.
Ja, det kan komma ibland väldigt mycket.
Hej, min lilla kattunge är så himla gullig. Skulle inte den kunna göra det här?
Alltså, absolut. Ja. Framförallt den klassiska är att min hund, vi blir stoppade på gatan och alla tycker att jag ska göra reklamfilm.
Jaha, är det liksom det som folk skickar in?
En hel del. Ja.
Anna har annars en väldigt fin kiwifrukt som du kan få låna.
Ska han spela kiwi någonstans så vet du var du ska ringa.
Definitivt.
Men hur många hundar och hur många hästar har du i din agentur? För jag antar att även om du söker nya ibland på Facebook och så har du ett visst antal, så att säga, ja, inte kontrakterade, men det är väl som en vanlig modellagentur att du har i ditt stall, så att säga. Kan man säga så?
Ja, det, alltså man kan säga...
Man går in på din hemsida, kan man liksom se bilder då på olika och välja och vraka, så här, den här hunden skulle jag vilja ha.
Egentligen så, hemsidan har inte lika stor betydelse nu. Den är mer som ett smakprov. Och tyvärr så ligger ju inte alla nya fina inne där. Och en del, till exempel hundar, har blivit till åren. Ofta är väldigt sällan en kund går in på hemsidan och pekar ut en specifik hund eller katt eller häst.
Utan de kommer med en förfrågan till dig och sen får du välja ut.
Ja, det är 99% av fallen, vilket jag är tacksam för egentligen.
Men jag har ju jobbat i modebranschen tidigare i mitt liv och var med i en modellagentur som makeupartist. Och då är det ju har de ju liksom en modellkarta med en bild på varje modell, och så får liksom kunden gå in och titta och välja vilken modell de vill ha. Fast det är ju oftast lite annorlunda. Så är det väl knappast om man väljer å andra sidan en skådis till en film, utan då är det mer en casting. Så kan man säga att du har mer som en casting då?
Ja, men det kan man säga. Och det händer ju faktiskt, till exempel Colin Nutley på, nu måste det vara rätt många år sedan, han satte upp kabaré på Stadsteatern. Han gick ju in på min hemsida och fick syn på min ossetik som då bara var 9 månader. Och henne vill jag ha. Och jag försökte ju med alla medel, för jag vet ju hur jobbigt teater är, ibland det svåraste man kan göra. Det har en inspelningsperiod.
Det går ju inte att ta om heller.
Nej, du har en liksom period med regissören när du tränar, repetitioner. När de försvinner så är det premiär, och sen kan du inte reparera någonting som går galet. Sen är det bara föreställningar. Och jag tyckte hon var för ung och det var svår miljö. Hon skulle bland annat in direkt efter en dansare i gorillakostym.
Oj!
Som står i en mörk kuliss. Och bara det var ju en prövning, kan man säga.
Men ni körde ändå?
Alltså jag försökte skicka på honom alla möjliga. Jag hade dels äldre hundar, jag hade kompisars hundar. Och de här.
Minst lika bra, ännu bättre.
Han ville inte ha dem, han ville bara ha Phoebe. Och, alltså hon var makalös, hon slog mig med häpnar. Jag trodde aldrig hon skulle klara det. Men hon gjorde, jag vet inte om det var 150 föreställningar. Och hon gjorde aldrig någonsin fel.
Det är lite grann den linjen jag brukar säga när jag är med Winnie. Han slår mig alltid med häpnan.
Men det gör han ju.
Ja, jag vet.
Det var samma när jag var ju på Orionteatern för 3 år sedan nu.
Ja.
Med 5 stycken av mina hästar. Och då bodde jag inne på teatern. Nu var ju det bara 6 föreställningar. Eller om det var 7 föreställningar, jag kommer inte ihåg.
Bara.
Och några repetitioner innan. Så att det blev ju inte så långvarigt. Men de sköttes ju också strålande. Och bland annat hade jag ju med mig då Silver och Plupp.
Ja.
Då bara var 3 år gamla, knappt. Inte ens 3 år fyllda. Och de skötte sig fantastiskt. Och vi var ute och gick på stan och liksom så för att underhålla dem.
Underbart.
Ja, det är helt otroligt.
Vad är det viktigaste med en bra filmhäst?
Alltså det är ju miljötränad självklart då. Får ju inte gå bananas om det låter eller fladdrar. Så bra miljöträning, starka nerver. Och sen så tror jag även hästar som hundar måste tycka att det är lite kul. Gilla uppmärksamheten. Det är egentligen samma egenskaper som skådespelare. Att tycka om bekräftelse och uppmärksamhet.
Det är svårt att jobba med ett djur som inte, som inte tycker roligt. Eller jag skulle säga att det går nästan inte.
Nej.
Det är som, de måste verkligen skatta jobbet och gilla att stå i rampljuset.
Ja, för när vi var på, jag var inne på Göteborg Horse Show i 4 dagar här för lite tag sedan. Då var det jättemånga som kom fram och frågade just och så här, hur klarar han av liksom den uppståndelsen, och hur kan han vara så cool med alla liksom människor som kommer fram och ska klappa. Och det är ju, han är ju en typ av individ som faktiskt gillar det. Det är ju, jag har ju fler hästar på gården och det är ingen som skulle klara av det. För att de tycker inte att det är trevligt. Och det är ju liksom, tack gode gud att han gör det. För att mitt jobb underlättar så extremt mycket när just han tycker om att stå i centrum.
Ja, men så är det ju även med mina hästar. När Tina ringer mig och vill ha en häst, då vet ju jag vilka hästar som passar och vilka som tycker att det är roligt att göra såna här jobb. Alla hästar tycker ju inte att det är kul att gå in i en filmstudio till exempel.
Nej.
Vi har ju gjort en del jobb där hästarna har varit lösa inne i studion och sådana saker till exempel.
Vaut i fredags till exempel.
Ja.
Där såg man ju tydligt liksom, det var ju lite roligt för den studion ligger precis nere i Finnboda vid vattnet, och det är ju rätt mycket folk som promenerar, så när han kom ut ur transporten så, alltså folk stannar ju, de blir ju helt såhär
begeistrade
och han filmade och plåtades och sen han kom in i studion så han tycker ju att det är kul. Man ser liksom hela hästen bara wow.
Jag är så jäkla nyfiken på att se vad det är för inspelning ni gjorde.
Han vet ju exakt var kamerorna är också.
Ja, det var ju en jättehäftig bild på när han, de har ju sån här steadicam i CL, så det ser lite så här nästan lite läskigt ut, den kameramannen. Mm. Men han tog närbilder på huvudet på Wout och han smilade liksom in i kameran. Det ser skithäftigt ut.
Och då kan man ju säga att det var ju en lite speciell inspelning också för Wout. Därför han, jag har ju gjort massor med filminspelningar och fotograferingar och uppvisningar och sånt med honom. Men i lördags, då var ju inte jag med.
Nähä. Nej, just det, du var sen, nej.
Men jag sitter ju i karantän. Ja,
exakt. Ja. Det gör du ju.
Att Sara, som är, hon fyller 14 år i år, det är ju hon som har fått köpa Wout av mig. Mm. Hon fick åka, hon och hennes mamma, och Tina tog hand om dem på bästa sätt. Mm. Så det var ju första gången för Sara som hon åkte själv på en filminspelning med Wout. Men han är ju van, och jag antar att han visade det extra tydligt då.
Ja, hon skötte sig utmärkt, Sara också, och alltså det är ett härligt team de där två, måste jag säga.
Ja, eller hur? Jag hade ju aldrig sålt honom till någon annan.
Nej, det förstår jag. De var underbara att se ihop, och det var verkligen stort tack, för det var fantastiskt att se dem.
Ja, de är jättefina ihop. Det är väldigt bra. Men när du åker ut på filminspel, är du alltid med?
Jag är alltid med om jag inte är dubbelbokad. Och är jag dubbelbokad, då får jag ta där jag behövs mest. Så att jag försöker av den anledningen att antingen så vill jag skydda djuren från regissörer som kanske försöker kräva för mycket. Och är det så att det blir någon, att man är oense om någonting, att kunderna kräver saker, då finns jag på plats. Och är det någon som inte är så erfaren, så vill man ju hjälpa dem liksom. Mm-hmm. Så att jag åker med så ofta jag bara kan.
Det är ju en extra trygghet för djurägaren och för djuret. För du har ju också naturligtvis full koll på allt vad djurskyddet kräver och så i såna här situationer.
Ja, det är ju det jag känner, att man skyddar ju framförallt djuret från att de ska ställa för orimliga krav då. Mm. Och sen om någonting, saker kan ju ibland verka väldigt enkla, men sen så ser man när man kommer på plats att det där var ju inte alls enkelt. Det här måste man kanske, det är ett halt underlag om man vill att en hund ska liksom stå på bakbenen och snurra. Eller, ja, det är många små detaljer som man behöver styra upp.
Men har du fått vara med någon gång när de har begärt någonting av hunden eller hästen, och där ägaren säger ja, men absolut, det går jättebra, och du känner att nej, men vänta lite här nu, det här är ju, det går inte, har du någon gång fått gå in och säga att nej, nu det här får vi liksom styra av, eller lämnar du det ansvaret helt åt ägaren tills att det liksom...
Nej, utan det jag gör, det är dels att peppa ägaren, som till exempel Sara i, när vi filmade med Wout i lördags, då ville de ju att han skulle stegra. Mm. Och det hade ju talat om för kunden att det kan vi inte utlova, för det beror precis på hur trygg han känner sig på underlaget. Mm. Och sen så peppade jag Sara och sa att du känner Wout bäst. Så vi gör ingenting som du känner är det minsta obekväm med. Och det är så jag gör även om det gäller en hund eller en katt eller vad det är. Att peppa ägaren att du känner ditt djur bäst, men jag om det känns, och det har hänt att jag har sagt ifrån. Om det är för halt eller om det är någonting som säkerhetsrisk, så säger jag ifrån.
För det kan ju vara så att ägaren ändå någonstans vill leverera det som man liksom har förväntningarna på, men att man kanske inte riktigt vågar säga ifrån.
Ja, men absolut, och speciellt om man inte är så van i branschen, exakt. Man kommer ny och sen så förväntar sig liksom folk att det bara ska göra saker utan att kanske tänka efter ibland.
Det har vi ju varit med om.
Där kan jag tycka att det största felet, eller det största fällan är att som djurägare då, tycker jag, är att reklam, framförallt i reklamfilm, så vill de gärna ta 3000 omtagningar. Ja. Kan vi ta en till? Kan vi inte bara en till? Bara två till? Ja, men bara en till. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört det där, bara en till. Mm. När man är uppe i så här 43 tagningar. Och där är det ju väldigt skönt då när du är med och faktiskt kliver in och säger nej, nu är det stopp. Ja. För där kan man ju, om man är ovan som djurägare, så är det ju lätt att man,
kör på, va?
Går med på bara en till. För att man tror att det är bara en till.
Ja, nej, men ja, det där är ju klassiker.
Jag har ju genom åren lärt mig också att säga ifrån, därför att mitt djur ska ju vilja jobba, eller min häst ska ju vilja jobba nästa gång också. Så att det är viktigt som djurägare att man alltid ser till att hästen fortfarande, eller hunden fortfarande, tycker att det är kul och fortfarande är intresserad av arbetet.
Ja, men absolut. Och de flesta, som åtminstone de jag jobbar med kontinuerligt eller som jag jobbar med tidigare, de respekterar ju att man säger ifrån också och har full förståelse för det. Sen ibland kan man ju råka på envisa regissörer som kanske inte förstår dem. Men...
Mm. Det har vi nog alla gjort.
Vad är den största skillnaden mellan att jobba med hästar och hundar inom den här branschen?
Alltså, den största skillnaden är väl kanske att man måste vara noggrannare med säkerhetstänk med hästar. Därför att det är ju beroende av underlag och man vill ju liksom inte... En hund som går bananas i en studio, det ställer inte till med lika mycket skada för sig själv eller någon annan som en häst som går bananas.
Nej, det är sant. Det beror lite på storleken på hästen och hunden förstås.
Ja, det är klart. Självklart.
Om vi tar pysen och en...
Ja, det är faktiskt sant.
Ja. Nej, men absolut. Generellt måste det ju vara så, såklart. Hur ser du på liksom, hur de är att lära sig jobbet? Är det svårare med en häst?
Alltså, jag har ju själv inte jobbat med hästar på den nivån, men jag tycker de hästar som är duktiga, så jag är imponerad över hur mycket man faktiskt kan lära dem.
Jag är konstant imponerad. Jag tycker alltså jag har ju hundar också, och jag måste säga, jag tycker mina hästar är minst lika lätt tränade som mina hundar.
Ja, men precis.
Jag tycker att mina hästar är mer lätta än min hund. Roger gör precis som han vill. Det är verkligen...
Nu är ju inte det en mopp, en hund, det är en mops eller en kiwifru.
Ja, okej. Min kiwi gör som han vill. Men mina hästar lyssnar mycket bättre.
Ja, nej, men det är samma med mina hundar. Min blandrastik, hon är oerhört lättlärd, men hon har otroligt mycket egen vilja. Sen har jag i och för sig hästar som har mycket egen vilja också.
Så
det är väl upp till, det är väl personen då, personlighet.
Ja, men jag tror att det alltså just den där, att det handlar om att de måste på något vis trivas i den där miljön, och då tror jag att de anstränger sig. Syrran har ju en liten Jack Russell som jag jobbar mycket med, Sigge, och han kan man ju träna, och han är duktig när man tränar, men han är dubbelt så duktig när han kommer framför kameran.
En riktig sån vill vara i rampljuset.
Ja, däremot är han, alltså han är väldigt så här bra hemma, men däremot berättar syran, hon var och tittade på dottern som red lektion för någon, och då var han ett riktigt as. Då pep han, han var inte i centrum, så att hon skämdes faktiskt.
Så där är Valt också, kan jag säga.
Jag kan tänka mig det.
Han kan vara jättejobbig hemma. Han kan vara så här rädd för brevlådor. Alltså brevlådor som man har ridit förbi i 7 års tid. Otroligt. Då kan han vara jättefjompig. Ja, och urtöntig. Och samma i ridhuset så kan han liksom gå och titta på hörnen. Och en läskig grep och sådana där grejer. Och sen kommer han in i en filmstudio och ser han fullkomligt oberörd. Eller om han rider en uppvisning någonstans.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Jag tror inte riktigt att han tar saker och ting på allvar hemma. Utan då är han tvungen att liksom hitta på något hyss. Medan när det är en kamera i närheten, då är han gravallvarlig.
Eller också smilar han som han gjorde i lördags.
Ja, det är ju extra förstås.
Jag undrar, hur många jobb per år gör du med just filminspelningsgrejer?
Alltså det är svårt att räkna med. För nu när jag började så var det väldigt mycket reklamfilm. Mm. Nästan bara reklamfilm. Och nu sista åren så har det blivit mer långfilm och tv-serier.
Mm-hmm. Oj, får man fråga vad det är för, för att du jobbar med?
Långfilmer, ja. En hel del Oscars nominerade faktiskt.
Va? Oj, jag var med i en.
Va?
Just. Var inte den Oscars nominerad?
Jo, det tror. Det var Susanne Ostens du tänker på, eller? Den flickan, mamman och demonerna.
Ja, just. Ja, men då vet jag.
Mm. Faj var med där.
Mm.
Och
jag.
Mm.
Ja, precis. Du var också.
Jag var också med. Det är väldigt viktigt. Jag var också med och Faj.
Just det. Och sen så gjorde jag The Square.
Mm-hmm.
Det var en väldigt liten roll för en chihuahua då.
Mm.
Och sen, ja, Hypnotisören, den första filmen Lasse Hallström gjorde i Sverige efter åren i Hollywood då.
Jaha, älskar den filmen.
Det är väl ändå en man som heter Ove.
Ja, men precis, där hade vi två katter som delade på den rollen. Den ena katten, de såg identiska ut.
Mm.
Den ena katten kunde gå lös i vilken miljö som helst.
Mm.
Och den andra kunde bara ligga still och se ämlig ut i vilken miljö som helst.
Bra. Alltså de kompletterar varandra bra.
Ja, det gjorde de.
Det är ju ganska roligt ändå. För att det är, om man tittar på, ta till exempel Svarta hingsten, en gammal klassisk film. Där ser man ganska tydligt, om man vet om det och tittar, att det är tre olika hästar som gör de här filmrollerna. Men de har ju liksom, jag tror att den, åtminstone en av dem egentligen i verkligheten har typ vita tecken, men då har de ju sminkat bort de här vita tecknen för att de här tre hästarna har liksom olika specialkvaliteter som de kan utnyttja i filmandet. Och det är väl samma med den här katten då, att den som var jätteduktig och gjorde saker, den kanske inte vill ligga still.
Nej, den hatar att ligga still och den avskydde att bli buren.
Ja.
Och det kommer en liten kort historia av det, för att hon som hade katterna ville inte vara med på sista inspelningen i dagen. Och då lyckades jag få, jag fick låna en av katterna. Och de två scenerna som blev flyttade till dagen därpå, det var ligga still i en säng och bli buren. Och hon lämnade då den katten som hatade bli buren.
Nej!
Men det gick bra ändå.
Ja, han fick en litet rivsår den stackaren, för han fick bära katten, den skådespelaren fick bära katten med bara överkropp, och det kanske inte var
aj.
Så
aj. Skadestånd va?
Det blev inte så farligt.
När du ska göra en sån här långfilmsinspelning då, finns det tillfällen då när du liksom, när både du och djurägaren får åka till annan ort och bo?
Oh ja. Vi gjorde ju Gräns också med rottisar i Göteborg. Då var ju hundarna där nerifrån, men då bodde jag, eller jag pendlade till Göteborg då, för att det var väldigt mycket svåra scener där de skulle se aggressiva ut och ja, utföra en hel del knepiga scener där.
Men om djurägaren också måste omlokaliseras, får de bo på ett hotell då?
Ja, det är
ett helt hotell som har djur, tar in djur.
Ja, det finns många hotell som har hundrum då, så att det ordnar produktionsbolagen då.
Hur många hotell, undrar jag då, finns det som har hästrum?
Ja, det är nog värre.
Jag skulle vilja bo på ett.
Ja. Pysen är ju en sak, han blir ju lätt inkvarterad, men säg att jag och Wout skulle komma.
Mm.
Jag visst tänker att man får ordna någon sån där bo på gård eller något.
Ja.
Men då letar du upp en gård med stallplats.
Ja, det måste man ju göra då. Mm.
Ja. Hur är det med veterinärintyg och sånt vid filminspelningar?
Det ska inte vara äldre än en vecka.
Nej, okej. Okay. Så man måste ha ett färskt veterinärintyg på hästen, hunden, katten?
Ja, precis. Men det är i princip det Jordbruksverket kräver då. Och sen att du, de ska skötas om på ett bra sätt även under inspelningen, så att de har tillgång till vatten och vila och så.
Mm. Men det händer också att det är veterinär på plats?
Ja, ibland om det är många djur, då brukar istället för att alla tar ett eget intyg, så har vi haft veterinär på plats.
Är det du som väljer det, eller är det produktionsbolaget?
Ja, det är till exempel oftast produktionsbolaget som väljer det. Det blir billigare att ta dit en veterinär än att alla går och fixar sina egna intyg.
Ja, det är sant, för det är produktionsbolaget som får betala för veterinärintyget.
Ja, ja, precis.
För jag kommer ihåg när vi gjorde, det var väl den här reklamfilmen för, var det Claes Olsson, när jag var polis.
Just det, ja. Just det. Kravallpolis.
Var du polis?
Ja, det kan jag väl lägga upp bilder på, för det har jag faktiskt. Ja, jag hade full kravallpolismundering med så här kravallhjälm och hela balletten.
Men gud, vad roligt.
Mm. Och så, det var inne i en filmstudio. Det var väl där ute i
Orminge, tror jag, va?
Orminge, ja. Och det var massor med folk inne i den här studion. För det var jättemycket statister med. Och så skulle liksom jag och Wout så här klämma oss in och liksom skingra folk lite grann, var på tanken. Mm. Så vi var verkligen kravallpolishäst.
Det var coolt.
Jag hade till och med pistol och batong.
Är den enda gången du har burit det?
Just.
Ja. Har du några kurser? Kan man komma på kurs för att utbilda sitt film, liksom, om man vill skaffa en filmhäst?
Ja, men egentligen skulle jag faktiskt vilja göra det. För jag har gjort för hundar då, Dog Models Fame School. Och sen skulle jag vilja göra både för hästar och katter. Men just nu så har det varit lite högt tryck på jobb, så att då blir den där sidan lite eftersatt. Men förhoppningsvis så lugnar det ner sig lite fram i sommar, om det inte kommer någon sommarfilm. Och då kan man börja planera lite kurser också.
Mm, vad kul. Vi har ju faktiskt en programpunkt som heter Veckans tips. Och det skulle vara jättekul om du, Tina, ville komma med något tips från din jobbvardag.
Till blivande filmhästar.
Ja, om jag med min lilla kiwi hemma skulle vilja göra någonting. Vad är det vi ska tänka på?
Alltså, förutom ren sån här miljöträning, att de klarar av vanlig baslynad på kommando då, så är det väl, alltså, när det gäller både hästar och hundar, att kunna stå still och när det gäller hundar att kunna både sitta, ligga och stå still då.
Jag kan ju kliva in där med Winnie. Där, för det här med att stå still har ju vi tränat. Det tränade vi jättemycket i början. Det tycker jag är absolut det viktigaste kommandot. Och vad jag också lär mina hästar, som jag tränar väldigt mycket på och återkommer till, det är att träna dem på att stå still och posera.
Ja.
Alltså sträcka lite grann på sig. Och öronen.
Just det.
Hur många gånger har man inte stått där liksom på en foto eller filminspelning eller någonting och med en app som gnäggar och folk som springer bakom kameran och man viftar med påsar och hästen är totalt ointresserad.
Mm.
Hemma kan den liksom reagera på en påse och vara jätteeldig, och sen när man väl är på plats då är den totalt ointresserad.
Mm.
Och det ser ju inte alla, även om vi som håller på med hästar vet att en häst inte är arg bara för att den inte har öronen framåt, så vet ju inte folk på andra sidan tv-rutan det. De flesta tror ju att en häst som inte har öronen framåt är sur eller ledsen.
Mm. Ja, det stämmer. Det där är faktiskt. Och lika så när det gäller hundar, ett kommando som jag faktiskt har lärt, det funkar ju inte fullt ut, men att stänga munnen.
Så det bästa grundtipset för både hästar och hundar och katter och barn.
Stäng munnen.
Ja, stäng munnen. Nej, men att vara still.
Att vara still och sen som sagt posera. Det tror jag gäller för både hästar och hundar och barn.
Mm. Då kommer man ganska långt, eller hur?
Jajamän, en bra grund att stå på.
Det var jätteroligt att ha dig här idag, tycker jag. Eller ha dig där.
Har
jag
där.
Är inte ens med.
Ha dig här. Ja, dig på länk var också härligt.
Det var roligt att få vara här.
Mm.
Tack Anna, du vill med andra ord inte se mig i fortsättningen. Jag förstår.
Jo då.
Ja. Nästa vecka hoppas jag verkligen att jag är tillbaka i studion igen, för jag känner mig lite utanför.
Ja, men det behöver inte känna. Men vi hoppas verkligen att du är tillbaka.
Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack för idag, Anna. Tack för idag, Tina.
Tack för idag. Vi hörs och syns nästa vecka.
Ja, det gör vi. Hej då. Hej.
Produceras av I Like Radio. I Like